Bodil, vilken är den längsta operan du har sett?
Jag tror att det är Wagners Mästersångarna från Nürnberg som är ju nästan 5 timmar lång. Parsifal är ju bara 4 timmar.
Ja, men ändå en av hans längre får man väl ändå säga.
Det är ju en av hans längsta faktiskt. De andra är väl mer 2,5-3 timmar. Alltså Tristan och Isolde är ju också ganska lång, det måste man säga. Men framför allt, Britta, så gäller det att planera de här långa operorna. Exempel hos Parsifal så är ju första akten 1,30 lång. Och då gäller det att undvika farliga drycker som kaffe och öl och sådant som är drivande.
Har du några andra tips när man ska sitta så länge och titta på operaföreställningar?
Ja, själv tar man gärna en koffeintablett ska jag säga. Då håller man sig vaken.
Ja, och precis när man sitter där då på sin plats i operasalen så är det här man först hör i Parsifal. Så börjar inledningen i Parsifal. Vi har mycket att diskutera i den här operapodden. För som ni snart kommer att få höra så händer en hel del på de här drygt 4 timmarna. Så nu måste vi komma igång. Varmt välkommen till Operaguiden, en podd ifrån Sveriges Radio P2. Jag heter Britta Svanholm Magnett. Nu får du hänga med här, för den här operaguiden handlar om religiösa teman i olika lager kan man säga. Varmt välkommen också till Bodil Asketorp, dagens bisittare, programledare i många år på radion och musikforskare. Nu är det Parsifal vi ska prata om, Bodil. Vad säger du när jag säger Parsifal?
Jag säger ja tack. Det är ju en mycket vacker opera också och det är ju i grunden den riddarsaga. Vi känner ju Parsifal som en av kung Arthurs riddare kring det runda bordet. Librettot som Wagner som vanligt gjorde själv bygger på Wolfram von Eschenbachs versepos Parsifal från 1200-talet ur en ännu äldre legend. Och Wagner hittade ju denna berättelse redan på 1840-talet och sen malde han på den i denna alltså sin sista opera i nästan 40 år.
Du, jag vet att du tycker att det här är en väldigt vacker opera.
Ja, det är en mycket, mycket vacker opera. Vi ska inte glömma att det är ju också en stor köropera.
Många vackra körer kan man alltså höra i Richard Wagners Parsifal. Men innan vi nu pratar för mycket, du och jag, Bodil, och kommer in på för många personer och händelser så måste vi få en rejäl genomgång vad operan egentligen handlar om. Och den levererar Per Feltzin.
Som så ofta när det gäller Wagner så finns det många tankar och händelser som han funderat på runt omkring berättelsen. Saker som hänt före och efter. Det vi ser på scenen är bara ett kort snitt ur en evig berättelse om tro och förlåtelse. Det är ingen tillfällighet att det är så många böcker som skrivits om tonsättaren Wagner. Operan Parsifal handlar om att ta hand om 2 heliga reliker. Spjutet som genomborrade Jesus på korset och den heliga graalen, alltså den kalk, bägaren, som samlade Jesu blod. Den som återkommer i vår nattvardsceremoni. De som vaktar relikerna är en grupp riddare. Ett brödraskap av gralriddare som måste avlägga ett totalt kyskhetslöfte. En av dem, Klingsor, klarar inte av att vara kysk utan måste kastrera sig för att lyckas. Men det gills inte så han fördrivs från gralborgen. Men gralriddarnas ledare, Amfortas, vill med våld fördriva Klingsor ännu längre bort, men misslyckas och blir själv sårad. Samtidigt har Amfortas förälskat sig i en kvinna, Kundri, som är dömd till evig vandring för att hon har hädat. Amfortas sår läker aldrig. Gralriddarna är i kris. Den gamle Gurnemants försöker sköta det så gott det går. Och det är först vid det tillfället vi kommer in i handlingen i operan. Det är bara ankomsten av något Wagner kallar den rene dåren som kan rädda dem och ta tillbaka spjutet från den grymme Klingsor. Den rene dåren ska med sitt medlidande rädda alla. Då kommer Parsifal in i handlingen och man anar och hoppas att han ska vara förlösaren som ska rädda dem. Utan att gå in i detaljer i alla turer blir Parsifal den person som sätter igång hela skeendet och utmanar Klingsor som har spjutet. Kundry, som är i maskopi med Klingsor, utmanar Parsifal genom att påminna honom att han har svikit sin mor. Parsifal är nära att falla för Kundry, men plötsligt kommer han ihåg Klingsors del i det hela. Och han gör det just i rättan tid, för Klingsor kastar det hela spjutet mot Parsifal. Mirakulöst stannar spjutet framför honom och Parsifal kan ta det och krossa Klingsors rike. Många år senare återkommer Parsifal till riddarna och han har spjutet med sig. Den gamle riddaren Gurnemants är ännu äldre. Kundry lever ensam i skogen och har ångrat allt. Parsifal blir ledaren, blir kung, förlåter Kundry och de här tre beger sig till Amfortas. Det heliga spjutet läker Amfortas sår, nattvarden kan återges och Kundry dör förlöst.
Där hade vi hela handlingen som Per Feldzien alltså levererade. Ja, lite förkortat så skulle man kunna säga att i första akten så får vi veta hur jobbigt gralriddarna har det och har haft det, och så möter vi Parsifal men får inte reda på så mycket om huvudpersonen. Men Wagner väcker alltså här en förhoppning om att här kanske räddningen är. I andra akten så blir det konfrontation, både på ett sexuellt plan och på ett rent handgripligt plan. Det blir mer action alltså. Och sen i tredje akten så kommer själva den andliga upplösningen och förlösningen. Så det är alltså tre mycket långa akter som tillsammans bildar en helhet. Och det är som sagt många lager i det här och det är mycket som händer. Kan du utveckla lite, Bodil?
Ja, det är ju en slags sakralt mysteriespel som utgår från den medeltida riddarsaga. Parsifal är ju utan tvekan Wagners mest djupsinniga opera med många kristna symboler och referenser. Och det lär ju även finnas buddhistiska inslag. Mm. Och de här riddarna, de vaktar ju de två viktiga kristna föremålen, gralen och spjutet. Och gralen är ju både den kalk eller skål som användes av Kristus i samband med den sista måltiden med lärjungarna när nattvarden instiftades. Som den skål som användes för att samla samman hans blod på korset i. Och när vi kommer in i handlingen så råder det sorg i borg, för spjutet är borta. För det är ju tydligen så att gralen och spjutet inte klarar sig på egen hand.
De måste vara ihop.
De måste vara ihop, och det är ju lätt att tänka sig gralen som den kvinnliga symbolen och spjutet som den manliga. Och det blir först balans i gralborgen eller i världen när spjutet kommer tillbaka. Och det är ju en kristen opera om förlossning och förlåtelse och försoning. Men det krävs ju tydligen ändå riktiga grejer, spjutet, för att Amfortas ska få sin förlåtelse.
Och du var inne på det här att det är ju på många sätt en Kristusberättelse. Det finns många hänvisningar till Bibelns berättelser om Jesus.
Kundry blir ju nästan som en Maria Magdalena. Mm. I sista akten hon tvättar Parsifals fötter, som du sa, och torkar dem med sitt hår.
Och vi har Gurnemants, den här gamle riddaren som smörjer Parsifals huvud med olja.
Och också nattvarden. Mm. Ja, två stycken nattvarder till och med. Och då ska vi inte glömma att Wagner, som var från Nordtyskland, han var ju protestant. Mm. Men i Parsifal kan man nästan tala om ett katolskt svärmeri.
Och Wagner ville ju inte heller att Parsifal skulle uppföras någon annanstans än på hans egen scen i Bayreuth, i det festspelhus som han hade byggt och drev själv. Och det här var för att han tyckte att operan just hade en så religiös karaktär, så att det skulle inte gå att uppföra den på vanliga profana scener.
Nej, det har alltid funnits en diskussion huruvida Parsifal skulle få spelas utanför Bayreuth. Den ansågs helt enkelt för helig. Han kallade den ju också för Bühnenweihfestspiel.
Vad betyder det?
Ja, ungefär scenvigningsfestspel. Men det är också på något vis den vigda scenens festspel. Ja, det är lite svårt att översätta.
Men det handlar om helighet.
Det handlar om helighet. Mm. Och Cosima Wagner, hans hustru ju, hon var helt emot det när Metropolitan satte upp den som första opera utanför Bayreuth 1903. Mm. Och sen var det en annan fråga, Britta, som var väldigt viktig. Skulle man få applådera i Parsifal, första akten som alltså slutar med en nattvardsgång.
Mm. Och hur var det med det då?
Nej, det ville man inte. Nej, det har varit mycket diskussioner och folk har försökt att hålla på sig och man har hyschat på varandra och si och så genom årens gång. Men jag tycker i dagens läge så applåderar man alla akterna faktiskt.
Mm. Det är ett ganska stort persongalleri i den här operan och det finns ju i och för sig tid att lära känna de olika personerna eftersom operan är så lång. Men jag tror att vi ska gå igenom lite grann vilka som är de viktigaste figurerna att hålla reda på. Och vi börjar med Amfortas, som då är den här fallne riddaren som lider sig igenom operan, som har fått ett sår i sidan av den onde Klingsor och som föll för Kundry då. Han representerar mänsklighetens svaghet och lidande.
Ja, det gör han verkligen. Han är ju en stackare som blivit förförd av den professionella förförskan Kundry. Men vad jag aldrig har förstått, det märkliga är, varför i hela fridens namn har han spjutet med sig när Kundry förför honom? Nåja, vi förstår ju symboliken här.
Ja, det gör vi.
Och sen vill han ju egentligen bara dö av smärta och skam. Mm. Men riddarna tvingar honom ju att förrätta nattvarden om och om igen, varvid han får nya krafter och fortsätter att leva.
Ja, vi har hjälten också, Parsifal. Eller ska vi se någon som hjälte?
Ja, jag vet inte. Alltså, han är ju då, han ska bli, men han är ju inte när han börjar. Då är han ju bara dåren, men sen ska han ju vara den rene dåren.
Ja, det är ju ett viktigt begrepp för Wagner.
Alltså, och jag har aldrig riktigt förstått varför Parsifal inte är tillräckligt dåraktig i första akten. Ja, annars hade det ju inte blivit någon opera på 4 timmar förstås.
Nej. Vi kan säga att i första akten så svarar han, jag vet inte, när han får frågor om vem han är. Så han är en dåre.
Ja visst, han vet ju inte ens vad han heter. Men du, han har nog levt ett omtumlande liv i de här 20 åren. Och det kan man förstå av, man ska tänka på det när man hör förspelet till tredje akten. För det är ju just väldigt omtumlande, konstiga klanger och ackord som far hit och dit. Så man förstår att han nog har levt ett ganska omtumlande liv. Men han har ju haft koll på spjutet hela tiden.
Mm. Parsifal hamnar ju i ett svårt läge, får vi kalla det, i andra akten när han är på väg för att hämta tillbaka spjutet då för att Amfortas ska bli frisk igen. Och då träffar han på Kundry som i en ny överdådigt vacker gestalt försöker och lyckas förföra honom till viss del och ger honom en lång kyss. Men då plötsligt kommer Parsifal på varför han är där. Han är ju inte där för att göra samma misstag som Amfortas gjorde och bli en fallen man. Utan han är ju där för att hämta tillbaka spjutet. Och där sker hela dramats vändpunkt. Och här sjunger Parsifal Amfortas divunde, såret, såret. Han kommer plötsligt på vad det är han ska göra. Och då är han i den onde Klingsors rike. Den före detta graalriddaren som då inte kunde leva upp till sitt riddarskap och sin kyskhet. Och så har vi den enda kvinnorollen, Kundry. Och hon är ju spännande.
Ja, hon är ju faktiskt den allra intressantaste figuren. Det är ju en mycket sammansatt kvinna, förförerska och botgörerska. Och hon, som vi sa, tvättade ju Parsifals fötter i sista akten. Hon är ju nämligen en kvinna som skrattat åt Kristus på korset, och hon får som straff att ständigt återfödas i nya gestalter. Hon blir en kvinnlig motsvarighet till den evigt vandrande juden Ahasverus. Hon vill dö hela tiden men får inte. Och här i operan har hon ju minst två jobb. Hon tjänar två herrar, dels som hjälpreda, läs botgörerska, hos graalriddarna i borgen, dels som förste förförerska hos Klingsor. Och det är ju spännande detta också, att med tanke på att hon är ju judinna, eller hur?
Mm.
Och hon dör ju också i slutet. Vi måste tänka på att Wagner var hängiven antisemit.
Mm. Det ska man inte glömma.
Nej, och samtidigt gör ju Wagner någonting väldigt märkligt. Kundry får följa med in i graalborgen och vara med i nattvarden. Och det fick väl inte vara några tjejer där annars. Nej. I denna mansvärld.
Här hörde vi Kundry i en bit ur andra akten av Parsifal, och precis i slutet så kunde man höra hur musiken gick högt uppifrån och föll neråt i täta toner. Någonting sånt. Och det här temat, det representerar Kundry.
Just det. Och vet du vad vi då också kunde höra? Likheten mellan det här amfortas temat som vi hörde tidigare. Ja. De liknar ju varandra väldigt mycket. De är lätt kromatiska, snabbt fallande, eftersom ju båda är fallna människor.
Richard Wagner brukar ju vara den tonsättare som man gärna förknippar med såna här teman, eller ledmotiv, leitmotiv på tyska, som de brukar kallas. Och det här är alltså speciella melodier som spelas så fort en person syns på scenen eller är på väg in, eller om man pratar om en speciell person eller en företeelse eller saker också för den delen. Wagner själv, han var inte så jätteförtjust i den här termen, han använde inte den, men icke förty så skrev han på det här sättet, och i Parsifal så finns det ju några stycken.
Ja, i hög grad, men de är inte alls lika många som till exempel i Ringen. Och de är inte heller så mycket egenberättande som där.
Här är det kanske snarare riddarnas teman som är ganska tydliga och lugna. Och sen så har vi då de här fallna personerna som har mer, vad ska vi kalla det?
Ja, men vi kan rörliga, lite kromatiska, med lite, vad man säger, förbjudna toner. Annars är ju de andra teman, graaltemat och trotemat och allt vad det nu är för någonting. De är ju värdiga i ordentliga skalor, ordentliga ackord.
Det vi hörde här, det var alltså graaltemat som spelas i förspelet till operan Parsifal. Den här operan så spelas det musik utan uppehåll. Det finns inga speciella arior att lyssna på heller. Men sen är det ju viss musik som har blivit lite extra känd utanför själva operan.
Ja, det kan man nog säga. Förspelet här är ju mycket känt. Och sen är det väl de här stora nattvardsscenerna. Och sen finns det någonting i tredje akten som kallas för långfredagsundret.
Och den spelas också ofta utanför operans scen. Vi ska byta ämne lite grann här i Operaguiden om Parsifal. Vi ska gå ifrån musik till erotik. För det här med avhållsamhet, det var inte något för Wagner.
Nej, det kan man inte säga att det var hans bästa grej.
Nej.
Han brukade ju bedra sina vänner och välgörare med deras fruar.
Mm.
Och vet du, 6 månader efter Parsifal haft premiär i Bayreuth så åkte ju familjen Wagner allihopa till Venedig och där dog han ju i februari 1883 i sviterna av en hjärtattack. Och elaka rykten, alltså inte hustrun Cosima, men ryktet gör gällande att denna hjärtattack uppkommit efter ett gräl med Cosima. Och grälet gällde huruvida han haft en affär med en av blomsterflickorna i Parsifal.
Oj, oj, oj. Det var inget bra.
Vi vet ju hur det slutade, men vi vet ju inte vad han svarade.
Nej, det vet vi inte. Men just det här med kyskhet och kättja, och det är ju ett återkommande tema hos Wagner. Hur han förhöll sig till det är en fråga som musikjournalisten Camilla Lundberg funderade på i ett program i Sveriges Radio P2 1997. Hon grävde i brev för att hitta svaret på den här frågan.
Han har beskrivit att han hade, som han skrev, en förtärande, djup och ytterst lättretad sinnlighet som på något sätt måste tillmötesgå för att möjliggöra att min kreativa ande skulle orka fullborda det mödosamma arbetet att väcka en icke-existerande värld till liv. För att kunna skapa frälsning måste han synda. Men för de som inte kan bringa frälsning, som inte kan förvandla blod till heligt vin eller musik, är syndens lön såret, det vonde, som så ofta åberopas i Parsifal. Det är gralsriddarnas kung Amfortas som bär detta sår operan igenom. Det är Parsifals insikt genom medlidande som gör att såret slutligen kan helas.
Och där hörde vi Camilla Lundberg fundera kring det här med Wagners kättja och kyskhet. För att kunna skapa frälsning så måste han synda. Det finns som sagt många erotiska eller sexuella anspelningar i den här operan. Om vi till exempel, Bodil, funderar lite på vilka symboler vi har i operan, så har vi redan varit inne på det här med spjutet och gralen.
Ja, som den manliga och den kvinnliga symbolen kan man väl säga.
Ja, och sen så faller Amfortas i Kundrys famn och då faller lansen ur hans hand. Och båda har fallande ledmotiv som vi sa. Vi har pratat lite kort om Klingsor som inte klarade av att bemästra sin sexualitet. Han kastrerar sig själv därför för att kunna bli en gralriddare, men han klarar det ändå inte. Och sen har vi Kundry då, som vi också pratat lite om. Hon som är både vamp och våp, hora och helgon med Tress och Madonna i samma person. Och i förelagorna till Parsifal, i de här medeltida berättarna, så såras inte Amfortas i sidan utan mellan benen.
Ja, det är ju märkligt.
Ja, är det så att Wagner kanske ville få honom lite mer förknippad med Kristus?
Genom att de ska sticka i spjutet i sidan.
Ja.
Förmodligen är det så.
Mm. Vad tänker du om allt det här, Bodil?
Alltså, jag tror att Wagner tänkte lite grann på sig själv. Inte som Parsifal, absolut inte. Men han tänkte nog på någon slags frälsning och förlossning och förlåtelse och försoning. Det kan alltså vara någonting även lätt självbiografiskt i detta.
Hur ska man tolka Parsifal utifrån det perspektivet?
Alltså det kan ju ha varit Wagners egen brist på avhållsamhet som behövde denna förlåtelse som finns i hela Parsifal-operan.
Ett sökande efter frälsning.
Just det.
Tack så mycket Bodil Asketorp för detta resonemang och för idag. Nu är Operapodden slut. Lyssna gärna på fler musikexempel. Sveriges Radios musikresearcher Eva-Britt Silén har satt ihop en Spotify-lista med fina inspelningar. Och du hittar den på Operaguidens hemsida via artikeln om Parsifal. Nu är det slut. Tack för att du har lyssnat. Mm.